Herre, vi tackar och prisar dig för att vi vet att du är här emellan oss. Vi är en liten flock, men du är här. Och Herre, jag ber dig att du ska upplysa skriftene, upplysa ordet ditt för oss, slik att det blir mat för själene våra. Hjälp oss, Herre, till att vara öppna, lyttande, längtande, mottagliga, Herre. Amen. Det stod ju i annonsen att det här skulle det vara offer till Kongo, och då startade jag med att tacka för det. Och jag vet ju att det är menigheten här på Elim har gett gave till Kongo, primärt till bibelskolearbete där ute i år efter år och år efter år igen. Och det är fantastiskt flott egentligen. Och jag tror att du ska få möta många själar i himlen som ett resultat av de gavene. Och det är egentligen väldigt stort att vi kan vara små flockar här hemma i Norge som kan ha händer som räcker ut både till Afrika, Asien, Mittösten, Sydamerika och Samekar. Och att vi kan få med oss någon på vägen genom det arbetet. Jag har bett mycket egentligen för detta möte, för jag var väldigt osäker på vad Gud ville ha mig till att säga. Vi lever ju i en väldigt utfordrande tid. Och där är ju väldigt mycket som synas och tala för att dina tidshushållningar snart är till ände. Och nyhetsbilder visar oss ju detta väldigt klart. Vi hör ju inte en dagsrevy eller öppna en avis utan där är ett eller annat som får oss till att tänka, oj, detta är tecken i tiden. Detta visar att det går mot dina tidshushållningar sin slut. Och vi hade ju möte här med Arvid Berntsen förra helg. Och han hade ju också fokus på detta, inte sant, med Israel, med ändetia och alla dessa väldigt tydliga tegna som vi ser. Och i kölvattnet av detta så har jag tänkt då, så det vore för det första så det vore någon bönne som är tona i mitt inre människa. Och det ena är ett ord ifrån psalmerna som jag varit uppmärksam på. Jag tror det var i höst en gång faktiskt. Det står inte likadant i alla översättelserna, så det är inte säkert att du finner det slik som jag citerade. Men det är ifrån psalm 17 och det femte verset. Och där står det i den översättelsen som jag har brukt nu. Bevar mina skritt i dina fotspor, så min fot icke skall gli ut. Och det är bön som är tont i mitt inre igen och igen att jag läste det. Och jag vet att jag har brukt det i många sammanhang. Så är det många här som har hört det jag sagt det för. På bönnemöte och forskjellig. Men det är tont slik i mitt inre. Och det är slik att jag har lyst att dela det igen och igen. Fordi att jag syns det är så viktig bön. Bevar mina skritt i dina spor, som min fot icke skall gli ut. Och så är det en sång, och jag ska inte citera hela sången, men de första stroferna i de tre verser som är i den, som också har tont i mig att vara en bön dessa sista dagarna. Och det är den, lär mig att känna dina vägar och gå dem tröstig skritt för skritt. Det är första verset. Lär mig att känna dina vägar. Och det andra verset, det är lär mig att känna dina tankar och övas i att tänka dem. Och så det tredje verset, och det är helt i tråd med det som jag har fokuserat på så långt här idag. Det är detta, men lär mig framför allt att känna din gränslösa kärlighet. Lär mig att känna dina vägar, dina tankar och din gränslösa kärlighet. Och det vill jag ska vara överskrifta på en måte för det jag ska säga här ikväll. Att vi ska bli känt med hans vägar, hans tankar och få känna hans gränslösa kärlighet. Och så ska vi då gå till Bibeln. Och vi ska begynna med att läsa en berättning där. Och det drejer sig om ett gästebud, ett stort gästebud. Och det är ju slik att Jesus talar ju väldigt ofta i lignelser. Och det är ju meningen att vi ska ta lärdom av dessa lignelserna som vi blir presenterat. Och så kan det ju vara att det någon gång så är det del av en lignelse vi ska ta lärdom av primärt. Och andra gånger så kan det vara den hele. Och där är ju också många lignelser i Bibeln som lignar lite på varandra. Och så plockar vi kanske ut någon. Och vi ska läsa då ifrån Lukas evangelie ifrån det 14:e kapitlet. Och så kan vi läsa ifrån det, ja, vi kan läsa ifrån det 15:e verset. Alltså Lukas 14 och från det 15:e verset. Det var Jesus han snackade med folk runt sig och sa till dig att det när de bad folk i gästebud så skulle de inte tänka på rang och ställning men inby fattiga och vanföra lamma och blinde slik som inte kunde invitera tillbaka. Alltså vi skulle inte higa efter prestige och så vidare. Och så var det tydligt att denne man som vi möter här i det 15:e verset, han verkade som var helt säker på att i det himmelska hade han en säker plats i vart fall. Och så är det utgångspunkten för att Jesus fortäller denne lignelsen. Då när en av dem som satt i bors sammen med han hörte detta sa han till ham, saliga den som får sitta till bors i Guds rike. Underförstått, ej tillhör en av dig. Då sa han till ham, alltså Jesus talte då och sa, ett människa hållt ett stort festmåltid och inbjöd många. Då tiden för festmåltiden kom, sände han tjänaren sina ut för att si till dem som var inbjudt, kom, för nu är allt gjort färdig. Men var och en av dem begynte att unnskylde sig. Den första sa till ham, jag har köpt ett stycke jord, och jag må gå och se på det. Jag ber dig om att ha mig unnskyld. En annan sa, jag har köpt 5 par oxar och jag går nu för att pröva dem. Jag ber dig om att ha mig unnskyld. Ändå en annan sa, jag har tagit en kvinna till äkte och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom då tillbaka och fortalte om detta till sin herre. Då blev husets herre vred och sa till tjänaren sin, gå i hast ut på byns stora och små gator och för hit de fattiga, de vanföre, de lamma och de blinde. Tjänaren sa, herre, det är gjort som du befalte och ännu är det rum. Då sa herren till tjänaren, gå ut på vägarna och vid gärna och övertal folket till att komma in så huset mitt kan bli fyllt. För jag säger dere att ingen av de männen som var inbjudt ska få ta del i festmåltidet mitt. Alltså det står ju här då att det var ett människa som hållt inne festen. Men det är ju tydligt att det drejer sig om Gud som inbjöd till festmåltid. Och att det drejde sig om en fest i himmelen. Ett stort gästebud och det är Gud själv som inviterar. Och invitationen blev sent ut för bröllopet eller för det stora sällskapet var klart. Och slik var det ofta i Mittösten i gammal tid att en gärna sände ut invitation tidigt för att de som var inbjudt skulle ha möjligheter både för att förbereda sig till ett sällskap og också till att sätta av tid till det. Och så kan vi stilla oss själv spörsmålet. Hvordan är det med oss? Vi är inbytt till lammets bröllop I himmelen. Det drejer sig om en stor fest egentlig. Där ska vara en plats för väldigt mycket sång och musik. Virkar det som? Där ska vara glädje. När vi ser på dina berättningar eller när vi vet att det är de som primärt vart inviterade, det var judefolket. Och att de fick en dubbel inbjudelse, därför först en inbjudelse genom profeterna I gammal tid, I gammaltestamentlig tid, genom fäderna och den generation som levde på Jesu tid, de fick invitationen genom Johannes bland annat, men I väsentligst grad genom Jesus själv. Men judefolket de responderade negativt. Det var en negativ respons hos dig. Och det förde till att det invitationen gick vidare till hedningenationerna, till alla kategorier människor och med andra ord till oss. Så att vi fick din stora invitation. Det såg ut som om att det alla I utgångspunkte egentligen tacka ja till invitationen när de vart inbytt. Men och så vet inte vi för lignelsen fortäller inte någonting om vad som skedde I mellomtida. Men när sällskapet var färdig, slik att de skulle infinna sig och gå in I sällskapet, då avslog de invitationen. Och det var slik I när det gällde sällskapslivet I Mittösten I den tida att det att avslå en invitation som en först hade tackat ja till, det var en gedigen förnärmelse, en jättestor förnärmelse. Egentligen så betydde det att det då hade kommit något oöverensstämmelse mellan den som inviterade och de som var inviterade, så det kunde närmast bli betraktat som en krigserklaring faktiskt I många sammanhang. Och undskyldningarna som dessa inviterade kom med, de var egentligen lite viktiga hvis vi ser på dig. Samtidigt så kan de tjäna som symbol för oss som lever idag till varför vi eventuellt enten säger nej tack till din invitation eller utsätter den eller korleis vi förhåller oss idag. Och vi ska se på dessa ting och lite den symboliska meningen I dig. Den ene hade var upptatt med åkaren sin och en annan hade köpt sig 5 par oxa. En kan säga att dessa tinga på många måter representerar varslig egendom, gods och handlingar eller gärmål som den enkelte var upptatt med. Och hvis vi specificerar det ändå mer så kan vi säga att det åkaren kunde representera det med förrättningar, verksamhet, den typ av ting som då krävde uppmärksamhet och tid som gick ut över din invitation och gjorde att jag tackade nej till den. Att det inte gav Gud sin preferens knyttat till tid, uppmärksamhet och energi. Men att det var detta jordiska, detta som tillhör jordelivet. Och slik är det väl kanske med oss också ofta, att det timliga, det dagliga tar väldigt mycket uppmärksamhet, väldigt mycket energi från oss. Och som före till att det, vi skyver till side det som har med Gud och Guds rike att göra. Och att bön och bibel och andliga syssla kanske bli salderingspost i livet våre på mange måter, at vi ikke forbereder oss til det himmelske selskapet. Han som kjøpte oksa, det dreide seg om en ny anskaffelse. 5 par oksa, han skulle ut og prøve dem. Han kjøpte seg noe nytt og spennende som det var viktig for henne å gå ut og prøve. Han var nyfiken. Han ville utforske. Han ville anvende dem og se hvordan dette fungerte. Og så kan vi spørre oss, hva med oss? Er det noen nyanskaffelser ofte i livet våre som får preferanse framfor Guds ord og bønn? Det kan være den nye bilen, kanskje en ny båt, hytte, PC, en ny hobby. Det kan være nesten hva som helst. Og at vi er så nyfikne at nesten ubevisst så bruker vi masse tid på det, og vi tenker kanskje ikke en gang over at det nå brukte jeg litt av den tida som jeg egentlig ellers ville brukt i selskap med Gud, sammen med Jesus, i hans ord og i bønn. Og den tredje, han hadde tatt seg en kone, og nå var det slik der nede på den tida, og slik er det i mange afrikanske stammer i dag også, at når en gifter seg, så har en et sabbatsår. Da skal han være fritatt både fra militæret og mange andre ting for å få etablere en god relasjon og utvikle den på en god og gunstig måte å ta vare på hverandre. Men heller ikke det var noen god unnskyldning, for mest sannsynlig så kunne han ifølge deres tradisjon ta med seg denne kona i dette selskapet. Kanskje hun til og med var invitert hun også, hva vet vi. Nå er det slik med alle disse tingene her, at de på, fra en side sett er både greie og burde være, eller kunne være, uproblematiske. Men det er når det tar fokuset vårt vekk ifra det himmelske, vekk ifra Gud, vekk ifra Jesus, og gjør at disse tingene får første prioritet i livet våre, det er da det blir ugunstig for oss. Og Guds ord det sier, og det er et ord som vi også skal lese, og det står mange plasser i Bibelen, men i dag, jeg hadde først plukket det fra Lukas, men så valgte jeg å ta det fra Matteus i stedet for. Og da skal vi lese ifra Matteus det 6. kapittelet, og det dreier seg om vers 33, altså Matteus 6:33, og der står det, og vi kan det utenat, vi kjenner det veldig godt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Og her var det snakk om da sånne jordiske ting som mat og klæ og gods og gull, og det var sammenlignet med i forkant her det med at det er Gud gir oss det vi trenger. Han forsørger fuglene i lufta, og han klær liljene på marka, så ikke engang Salomo i all sin herlighet var klett som ei av deg. Han har omsorg for sine, han har omtanke for sine, men samtidig så blir vi bedt om å søke Guds rike først. Og så kan vi spørre oss selv, det å søke Guds rike, det virker kanskje litt abstrakt. Hva vil det si egentlig, konkret, i våre hverdagsliv? I alle fall så kan vi si at å søke er et aktivt verb. Vi leter etter noe. Kanskje for å erverve oss det, få tak i det. Vi ser gjerne verdien av noe for at vi skal søke det. Og begrepet Det innebär också att det inte drejer sig om att söka bara sporadiskt, men att det drejer sig om att söka kontinuerligt, söka stadigt. Och jag såg lite på olika översättelser i tidigare idag, i eftermiddag. Och i The Living Version, där stod det översatt detta vers med: och han vill med glädje ge er det. Alltså Guds rike. Viss, där var ett viss. Der vill ge ham första platsen i deras liv. Visst och vill ge honom första platsen i deras liv, så vill han gärna ge Guds rike till oss mens vi framdeles är här nere. En annan översättelse, där stod det: men som deras första plikt håll vi med att se på hans norm för vad som är rätt och gör hans vilje. Alltså att det var något normativt, något vi skulle företa oss. Vi skulle följa hans normer för att han skulle ge oss detta rike. Och ändå en översättelse, där stod det något om att det, vi är först ivrige efter att ha Gud till deras konge. Vi är ivrige efter att ha Gud till deras konge, vår konge i livet våre. Alltså det att söka Guds rike, det är ganska vitt. Det är ganska vitt, det innebär mycket. Och Jesus skulle hela tiden vara i centrum, för fadern är i han. Och vi vet, hvis vi hade läst Jesu ypperste prästliga bön, det kan dere nå läsa i Johannes 17 och dere kommer hem igen. Där snackar han ju hela tiden om att det fadern är i honom. Och så ska vi vara i Jesus, och då är vi i fadern samtidigt. Det är ju något så fantastiskt perspektiv. Vi begriper det inte skickligt, och det kanske är vanskeligt att gripa det också. Vi må gripa det i tro, i tillit, med den helgens hjälp. Och en kan på en måte säga då att det Guds rike på jorda innebär en slags tillstånd eller en situation där Guds vilje blir gjort lika fullkommen här nere som den är i himmelen. Och har på samma måte en genomslagskraft här nere, slik som den är i himmelen. Och samtidigt som Jesus, och det kan vi se på samtidigt här, hvis vi blar lite utover i Matteus evangeliet, så står det där i det tionde kapitlet, och vi kan läsa där från det, eller det sjuende verset, sista delen av det sjuende verset och det åttende verset. Och där står det: himmelens rike är kommet när. Så det är Jesus som säger det, och han säger det många platser i evangeliet, att det himmelrike är kommet när. Och här säger han det också: himmelrike är kommet när. Och så i det samma nu så fortsätter han: helbred sjuke, rens spedalske, väck upp döde, driv ut demoner, för ingenting har dere fått det, och för ingenting ska dere ge det vidare. Oj, det var svåra ord. Det var mäktiga ord egentligen. Och vi ser här att i Matteus så snackar han om inte Guds rike, men himmelens rike. Och det är har lite med det att göra att Matteus, han skrev primärt till judarna, och de brukte inte Guds namn. För de var ofta, eller Gud så helig att de ofta inte brukte hans namn, men snackade om himmelrike, himmelens rike i stan för Guds rike. Men det är det samma rike, och det kom, det vart presenterat på jorda genom Jesus först och främst. Och en kan säga att detta med himmelens rike eller Guds rike på jorda, at noe det inkluderte var begynnelsen på en gjenopprettelse av det den vonde hadde ødelagt og revet ned. Det den vonde hadde ødelagt og revet ned, det ble på en måte gjenopprettet i det som har med himmelrike eller Guds rike å gjøre. Og ja, altså med andre ord så dreier det seg ofte om overnaturlige prosesser på en måte. Og frelsen, det den første av disse overnaturlige prosessene. Vi må, eller måtte som menneske, ta imot en åndelig helbredelse. Og den åndelige helbredelsen fikk vi akkurat gjennom frelsen, gjennom Jesus stedfortredende død for oss på Golgata. Og derfor så er Guds rike gjennom dette, og vi skal komme litt mer tilbake til det etter hvert. Men det gjør at Guds rike, det er på en måte inni oss. Og det sier også Guds ord, og kan godt hende vi skal ta med oss det ifra Lukas evangeliet. Det står da i det 17. kapitlet. Ja, i det 17. kapittelet og 20. og 21. verset kan vi se litt på i den sammenhengen. Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her eller se der. For sannelig, Guds rike er inni dere. Når vi har tatt imot Jesus, så er dette himmelrike, det er egentlig inni oss. Og derfor så har vi med oss også en himmelsk aura der vi ferdes, når vi ferdes blant ikke-kristne mennesker. Og jeg vet det er veldig mange som har sagt, og ja, men vi kom inn på den eller den butikken, så opplevde vi at det var noe spesielt med den ekspeditøren eller den ekspeditrisa. Og jeg måtte spørre, er du en kristen? Tilhører du Jesus? Og slik med andre mennesker som vi ofte treffer på vår vei også. Vi har treffet mange som har hatt med en slik himmelsk aura, fordi at Guds rike er inne i den enkelte. Vi skal lese ett ord til som er med på å vise oss litt grann hvor fokuset vårt bør være i denne sammenhengen. Og det også er ord som flere av evangelistene siterer eller tar med seg ifra Jesus, men vi skal ta også det ifra Matteus. Og da leser vi fremdeles ifra det 6. kapittelet og nå ifra det 19. verset. Altså Matteus 6, 19. Og der står det: «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være. For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være.» Og vi blir oppfordret da til å samle oss skatter i himmelen. Og jeg leste at Martin Luther, han sier at det en knytter hjertet sitt til, det er egentlig ens Gud. Altså at knytter vi hjertet vårt til noe, så har vi lett for å tilbe det, og da er det lett for å bli vår Gud, enten det er Gud i himmelen, enn det dreier seg om en avgud. Og det er jo sånn som vi kan reflektere litt over og spørre oss, hva knytter vi hjertet våre til? det betyder inte att vi inte ska få lov att vara glad i både andra människor och andra ting och allt sammen. Men det är spörsmål om primärplatsen, den mest centrala platsen. Och vi ska heller inte bekymra oss, det sa ju detta ordet här, eller det som vi läste lite tidigare. Och i bergpreiket som detta är hämtat från, så är det två förhåll faktiskt som Jesu advarar emot. Och det är grådighet och bekymringar. Grådighet och bekymringar. Så det är två ting som vi ska vara uppmärksam på i jordelivet vårt och pröva att undgå. Och pröva att ta till oss ordet från Jesus där han säger att vi inte ska vara bekymrade och att vi heller inte ska vara grådiga och griska. Och, ja, men att vi ska vara rause i förhåll till våra medmänniska. Vi ska vidare se lite på detta på en lite grann annan måte, men det drejer sig egentligen i väldigt stor utsträckning om de samma tinga. Och då ska vi läsa lite sammen ifrån Kolossenserbrevet, eller Kolossarbrevet är det många som kallar det. Kolossarbrevet. Och där kan vi läsa det tredje kapitlet och de tre första verserna i det tredje kapitlet. Kolossarbrevet 3:1-3. Och där står det: visst är det då alltså blev uppreist med Kristus, så sök de ting som är där uppe, där Kristus sitter vid Guds högra hand. Ha sinne rättet mot de ting som är där uppe. Icke mot de ting som är på jorden. Der är ju döde och deras liv är skylt med Kristus i Gud. Det är inte så länge sedan vi firar påske och det var flera, i alla fall i Philadelphia, som hade fokus på dessa tinga i påskeevangeliet. Att vi döde. Det var inte bara Jesus som döde, men vi döde med honom. Och det var inte bara han som stod upp igen. Men vi blev uppreiste och levande gjort också med honom. Så att vi också stod upp egentligen från de döda sammans med honom. Och att vi också på en måte är satt i himmelen i Kristus. Att vi är satt där i Jesus Kristus. Och då vart vi här mint om att det, när det är slik, så ska vi söka de ting som är där uppe. Och igen blir detta verbet brukt, sök, aktivt. Det drejer sig om något aktivt. Vi ska söka de ting som är där uppe. Och så står det i det andra verset där. Ha sinne rätta mot de ting som är där uppe. Ha sinne vårt rätt. Mot de ting som är där uppe, inte mot de ting som är här nere på jorden. För vi var ju döda och våra liv är skylt med Kristus i Gud. Alltså, vi på en måte så bestämmer vi i nog så stor utsträckning vad sinna våra, tankarna våra ska vara upptatt med. Om det är upptatt med det som hör det himmelska till, de tinga som är där uppe, än om vi är upptatt med detta jordiska, de jordiska tinga, om det är det det ofta drejer sig om för oss. Och detta var skrevet till folk i Kolosse. Och Kolosse, det var egentligen en by som låg vid en av de stora handelsvägarna från östen. Och byn upplevde en stadig ström av orientalska handelsfolk som hade med sig mycket den gången, som det kanskje er nå, selv om veiene går på andre måter i vår tid. Men de hadde med seg mye mystikk og mange religiøse ideer. Og det er beskrevet at også jødene i dette området faktisk tilba både engler og elveånde, for eksempel, og at de også var influert av gresk filosofi i mange sammenhenger, og at de hadde ofte regler om mat og drikke, og for eksempel streng selvfornekting og om ja, dager og tider og fullmåne og ditt og datt, og at masse av dette her, det virkelig florerte i denne byen. Og i den sammenhengen, eller i denne konteksten da, så er det at Paulus er veldig ihuga og veldig brennende, og så proklamerer han at det Kristus, han er nok. Altså, han er Gud. Han i hånda så har vi hele Guds fylde. Han var med når verden ble skapt. Hele det kosmologiske, hele opphavet, eksistensen, alle skatter, all visdom, alt som vi som menneske kan begjære, finnes egentlig i Jesus Kristus. Det er ikke noen grunn til å leite noen andre plasser, sier Paulus til kolossenserne. Dere har alt. I Kristus har dere alt. Ikke leit noen andre plasser. Og vi har fått det med oss i Bibelen. Han sier det til oss også. Ikke leit noen andre plasser. Dere har alt. I Kristus så har dere alt. Det er som om Kristus fører oss inn i en ny himmelsk realitet på en måte. Vi er borgere av et rike. Dette himmelrike. Vi skal være her på jorda, men likevel så er vi borgere av et nytt rike. Og da bør også våre interesse være sammenfallende med Guds interesse. Vi skal søke det aktivt. Og i en oversettelse, og det synes jeg var så fantastisk, altså der står det at det dreier seg om å strekke seg ut etter himmelens største gave. Å søke på den måten som det her er snakk om, det dreier seg om å strekke seg ut etter himmelens største gave. Så har ikke vi tida i kveld, men dere kjenner alle sammen til de ulike nådegavene. Så kan vi stille oss spørsmål. Hva plass har de mellom oss i dag? Søker vi? Leiter vi? Hva er vi opptatt med? Jeg bare lar det henge, både for meg selv og for dere andre. Hva er vi opptatt av? Hva fôrer vi tankene våre med, sinnene våre med? Vi skal ha føttene på jorda. Det skal vi, for vi skal leve i denne verden. Vi skal både jobbe og tjene og ha omgang med andre mennesker. Vi skal ha føttene våre godt plantet på jorda. Men hjertet våre, de skal være i himmelen, eller knyttet sterkt til himmelen. Og så var det snakk om å være skjult med Kristus i Gud. Og dette å være skjult med Kristus i Gud, det kan også innebærer at vi er inkludert i, at vi er inkludert i Kristus, og at vi er beskyttet av hånda, og at vi får del. Vi kan vandre like inn i helligdommen. Jesus baner jo denne nye veien gjennom sitt blod, like inn i helligdommen, like inn i Guds skattkammer, like inn i Guds forrådskammer, hans skattkammer, og vi får del i Guds hemmelige liv på en måte. Og det er ikke snakk om noe kjedelig, men noe kjempespennende. Og så snakker, og vi skal ikke lese det, vi skal ikke ta oss tid til å lese det, men det kan jo dere eventuelt gjøre hvis dere vil selv. Men i dette tredje kapitlet i Kolosserbrevet. Där står det vidare i det tionde verset. Där står det, ja, det kan vi förresten läsa. Och har iklätt er det nya människa som blir förnyet till kunskap efter bild av ham som skapte det. Alltså vi ska också bli förnya efter ett bilde av Gud. Och så är det slik då, som jag så vitt var inne på, att det är när vi har på oss en klädning, när vi iklätt något, då är det synligt. Då är det synligt för omvärlden. Och det kan föra till att någon känner oss igen och gläder sig över det som det är skisserat. Men det kan också vara att någon känner det väldigt gott igen och tar avstånd och kritiserar och hänger ut. Och det tror jag vi ska regna med att vi kommer till att möta mer i tida som ligger framför oss. Att vi blir regna för att vara några säringar på en måte. Och att de inte skönna dina himmelska klädningar, vad den betyder och vad det drejer sig om. Och att en dag pröva att kritisera och pröva att på en måte devaluera, kan vi väl säga. Dette. En kan säga att detta livet, det kan betraktas, den nya naturen som vi får, som en plante som växer och utvecklar sig, blir förnyad, växer och utvecklar sig genom den helige ande och den helige andes ledelse. Och vi ska ta med oss också, gå tillbaka, det blir lite att gå fram och tillbaka, men gå tillbaka till Matteus evangelium, det sjunde kapitlet, och kika lite på kapitel 7, och så ska vi läsa vers 37 till 39, eller något från det. 7:37 till 39. Tullar jag nu? Nej, det var inte Matteus, det var Johannes jag skulle ha fram till där. Ja, då var det något annat. Och där står det, och det drejde sig om högtiden, och Jesus hade talat till det, och så ropte han ut och sa: om någon törste, han kommer till mig och dricker. Den som tror på mig, som skriften har sagt, utifrån hans inre skall det flyta strömma av levande vatten. Alltså detta att vi växer och dricka av kilden och växa en växt i Jesus. Då säger han detta, att det utifrån våra indre skall flyta strömma av levande vatten. Det drejer sig om erfaringar vi får med Jesus. Han sa ju inledningsvis i detta verset: om någon törstar. Men det var en förutsättning att jag var törste. Han komme, och så måtte jag också komma. Och det också var något aktivt. Komme till mig och dricka. Och så skulle jag dricka. Och den som tror på mig, säger han vidare, som skriften har sagt, utifrån hans inre skall det flyta strömma av levande vatten. Detta sa han om den ond som skulle bli gitt dig som tror på honom. Alltså ett slikt liv, det vill det också få praktiska konsekvenser. Och hvis vi hade läst vidare i detta tredje kapitlet i Kolossenserbrevet, så kunde vi ha sett vad slags inflytelse, vad slags praktiska konsekvenser detta livet fick för de kristna. Och vi tränger inte att läsa det. Men det snack om både hva en skulle, for eksempel i vers 8 var det snakk om hva en skulle legge av, og i vers 12 hva slags egenskaper en skulle ikle seg. Men også var det sagt også, framfor alt blir vi oppfordret til å ikle oss kjærlighet. Dette med kjærlighet som det også her er vært fokus på. Og det står, det er det 14. verset i dette tredje kapittelet det står. Men framfor alt dette, dere må ikle dere kjærligheten som er fullkommenhetens bånd. Ikle oss kjærlighet. Hvordan gjør vi det da? Jo, vi elsker fordi han elsker oss først. Så vi må se på, beskue, takke for den kjærligheten som Jesus har vist oss, for at vi selv skal være i stand til å kunne elske. Og så står det også at vi skal la Guds ord bo rikeslig i oss. Det står i 16. verset, la Kristi ord bo rikelig i dere i all visdom. Guds ord, Jesus er ordet, og det er ordet som former og fostrer oss. Å lese Guds ord, altså jeg tror ikke det at det er jeg selv som har funnet på det, jeg tror jeg må ha lest det noen plass, men det å lese Guds ord er som å drikke saltvatten. Og hvis vi har prøvd det, så vet vi hva det fører til. Da blir han bare mer og mer tørst. Og det å lese Guds ord, begynn den først, og til mer han leser, til mer tørst blir han etter å fortsette å lese det. Og slik er det med bønnelivet også egentlig. Tørster han etter det fellesskapet? Altså, så er det også omtrent som å drikke saltvatten. En får mer og mer lyst på det. Og når det gjelder bønn, så står det, og da må vi gå til det fjerde kapittelet og det andre verset der det står, holdt fast på og våk i bønn med takksigelse. Vi skal holde fast på bønna, vi blir oppfordret til det. Det skal ikke være salderingspost. Bønnemøter skal ikke være de minst besøkte møter og de sjeldneste og det som en først kutter ut. Bønnemøter er det viktigste, og også den personlige bønna som vi har. Holdt fast på, og vi skal til og med våke i bønna, står det her. Og med takksigelse. Vi skal ikke glemme takksigelsen, takka i dette. Og jeg må si, jeg må fortelle det her også. Jeg har sikkert holdt på for lenge, men det er noe så da. Dere bruker jo å være tålmodige. Men jeg var på Jesuskvinne, og det var kanskje noen av dere som var der, men var der mest sannsynlig ikke, i hvert fall. Men der var det blant andre Pål Helmersen som var der sammen med to av døtterne sine og fortalte om livet sitt, og jeg skal ikke repetere noe om det, for det er ikke nødvendig. Men det var en ting som han sa som grep meg veldig, og som jeg også har tatt med meg og tenkt veldig mye på. Han hadde tre barn, og han mistet kona si i kreft, når den yngste av disse barna var bare 6,5 år, og den eldste var så vidt 10-åring, hun var i konfirmasjonsalderen, 14-15 år. Og så sa han at det kona hans, hun hadde vært et bønnemenneske. Veldig ofte så ba hun både 1 og 2 timer, og mer enn det også, hver eneste dag. Og så sa han at det, han opplevde at hun hadde investert så mye i den himmelske bønnebanken at han følte seg trygg for barna sine. Og så tenkte jeg, hvor mye investerer jeg i den himmelske bønnebanken? Ikke bare for barn og barnebarn, for der er jeg kanskje ganske flittig, men for naboer, kollegaer, venner, andre som jeg så gjerne vil ha med meg på himmelveien. Hvor mye investerer jeg i den himmelske bønnebanken for menigheter, for lederskapet i menighetene våre, for landet vårt, og så videre, for de forfulgte, den forfulgte kirke. Der er så mange, mange vi skulle huske på, og vi skulle investert så mye, mye mer i den himmelske bønnebanken. Jeg følte at jeg måtte dele også dette. Och så vill jag avsluta med, jag vet inte om det är en sång eller ett dikt, det är väl ett dikt egentligen, som jag faktiskt fick på fant på Facebook. Kan finna mycket gott där också egentligen. Och det lyder: kom när till mig, jag ber dig. Lägg från dig allt ett strev. Du ska få vara stille. Ta till dig av min fred. I mig ska du få leva i lyset av mitt ord. Där får du kraft och vila. Där däckar jag mitt bord. Med glädje ska du dela av rätter på mitt bord. I ren och helig glädje med frydefulla ord. För jubeln ska följa min menighet på jord. Till den är evig hemme i himlens lovsångskor. Och vem vet, kanske vi är där för någon av oss anar. Amen.